En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Fjärde avsnittet av Förrädarna har vi tittat på. Kanske det avsnitt som innehåller mest dramatik hittills. Det kastas vindruvor i huvudet på folk.
Jajamän.
Och det är också en förrädare som råkar försäga sig under frukosten. Vi ska snacka om detta. Jag har ju Nathalie Demirian Jenna här vid min sida. Och mitt emot oss sitter ingen mindre än Isabella Löwengrip.
Ja,
varmt välkommen.
Tack, vad kul att få komma hit.
Det är kul att du är här. Jag ska säga att jag trodde att du skulle vinna hela skiten när jag såg casten.
Är det sant? Mm,
jag trodde verkligen det.
Åh, vilken komplimang.
Ja, men det kändes som att du har liksom hjärna, hjärta, mag. Alltså det finns liksom en line däremellan som du är ganska bra på att hantera.
Eller? Ja, ja, men och jag åkte ju, jag blev ju mördad relativt tidigt av en anledning.
Precis.
Så jag tar det som en komplimang att jag faktiskt blev mördad där på kvällen.
För det är ju så att det här avsnittet, det börjar ju med att vi får veta att det är Isabella som åker ut. Och du åker ju också ut på ett lite taskigt sätt, vi ska kolla.
Ni ska nu alltså en och en rädda en annan spelare från döden. Och det gör ni genom att tända spelarens fackla.
Det känns väldigt skönt att Malik valde mig.
Så skönt att jag blev räddad. Malou, min savior.
Det slutar ju med här då att du blir en av fyra kvar som inte blir vald av någon. Hur kändes det för dig?
Det var ju väldigt tråkigt såklart. Och jag, varför det blev så baserades på att jag hade fått be gruppen att få ut Britta. Jag tror att några i det här gänget, vad kan det ha varit, Mona, Puma, Hjärta och några till, kanske tänkte att jag var förrädare som lyckats få ut en trogen, att det var liksom en strategi. Medan jag tänkte att, men hallå, jag var ju med och fick ut Alexander. Så att det här måste ju vara tecken på att jag verkligen är trogen. Mm. Men jag är ganska säker på att det var på grund av själva runda bordet när Britt åker ut som gjorde att jag faktiskt hamnade sist där. Att folk visste inte var de har mig.
Vad kände du när du inte fick din fackla att hända någon av de andra?
Nej, men det är väl klart att det alltid blir en besvikelse när folk inte har förtroende för en. Men det var ju lite så här, ja, jag kan inte göra så mycket åt det. Och jag står här som trogen. Mm. Så nu får jag bara hoppas på att det liksom går vägen.
Just det, och det gjorde du ju tyvärr inte.
Nej, det gjorde inte det.
Utan du rök ju ut. Men jag tänker också att du ska få berätta om vad som hände precis efter du har åkt ut. Ja. Men först är jag bara lite nyfiken på, för att det är ganska mörkt, det är ganska kallt. Hur länge stod ni här? Alltså, vad händer under den här scenen?
Ja, det här är faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och för att man ser, när man tittar på det här så förstår man inte att jag och Cleo har ju stått med ögonbindel, hörselkåpor och den här huvan i säkert 45 minuter, en timma.
Oj,
ute i skogen.
Ja.
Och just, jag har jämfört förrädaren lite grann med elitstyrkans hemligheter ibland. Och det är just att det är så mycket väntan när vi inte vet hur länge vi ska vänta.
Nej.
Så vi står där i skogen och har ingen aning om vad som händer. Jag vet inte vilka som är där. Det enda jag försöker förlita mig på är att det här är en stor produktion. Saker tar tid att flytta kameror och allting. Så jag försöker vara trygg i att det finns en poäng varför jag står här.
Mm.
Men jag har ju lite klaustrofobi. Så jag tänker att nu är det KBT som gäller. Nu, jag kan inte sabba för de här liksom 100 personerna som står och ska klippa och filma och ljud och ljus och allt vad det är.
Men du, sen så åker du ut. Är det så att du åker raka vägen hem efter detta eller hur? Vad händer?
Ja, jag hade fått höra att när man åker ut, när man blir mördad under natten, så får man sova kvar. Och sen när de andra deltagarna äter frukost på slottet så får man liksom smita ut.
Mm.
Så jag tänkte direkt att klockan är 2 på natten, stått där länge.
Ja.
Och så är skönt, nu får jag bara komma in, ta en varm dusch och bara kunna sova i lugn och ro för att jag är redan mördad. Men när jag kommer tillbaka så står mina väskor packade fixade.
Vadå, de hade fixat det åt dig?
Ja.
Nej, men.
Så då är det någon i den här produktionen som har gått och packat allting. Och jag har ganska hög integritet, så det blir direkt så här med mina saker och dagbok och sådär. Och sen så kommer en taxi inrullandes. Klockan är 2 på natten och jag har precis varit ute i skogen med löv och jacka och jättekall och skärrad bara av hela händelsen.
Gud, förlåt att jag skrattar, men det är ändå en hemsk, alltså det är en hemsk situation.
Men i alla fall, och då säger jag till produktionen att jag kommer inte kunna komma hem, för vi har sån gedigen säkerhetssystem, så jag kan inte öppna utifrån om på ligger och sover, och det går liksom inte. Nej. Det är en massa grejer. Och jag ringer ju Paul och han svarar ju inte, för han sover. Och han visste ju inte att jag skulle komma hem där på natten.
Nej.
Så jag bara, det här kommer inte gå. Bara, hur ska jag ta mig in i huset? Så strax innan 3 på morgonen så rullar taxin hem till vårt hus på Lidingö. Så jag får ta av mig mina jumpaskor som jag har där ute i skogen. Och sula dem på sovrumsfönstret.
Nej,
gud.
Och jag är inget bra på att kasta. Så det här tar jättelång tid. Så jag sular och liksom gråter och kommer inte hem. Och till slut så vaknar ju Paul och tror att det är en inbrottstjuv.
Ja, men för vad ska han tro? Ja.
Så han brålar och bara kommer upp med en stor så här, tuta för att skrämma iväg tjuven. Och, alltså kalabalik. Och jag bara, det är jag. Och sen öppnar han och jag bara lägger mig på golvet och bara gråter. Gråter och är så chockad. Och jag är inte ledsen över att jag åkt ut. Det är inte det som är, för det är ju ett spel. Utan jag är ledsen över att det blev sån chock att komma hem liksom 3 på natten och behöva kasta. Det är ju så som tonåringar gör med någon som man är kär i, så här vakna.
Ja, jag blev faktiskt lite upprörd. Jag vill ändå säga det. Jag tycker, alltså, mest över att någon packade dina väskor åt dig. Alltså, för det hade jag hade inte accepterat det, tror jag. Vi ska gå vidare. Du pratade om det här med ditt förtroende och Britta då, alltså utrustningen av Britta, och att det kanske påverkade förtroendet för Isabella då i gruppen. Hon blev ju väldigt ledsen,
ja.
Britta, när du höll den här sakframställan som kändes som att den hörde hemma i en rättssal nästan. Vad kände du i efterhand när du såg hennes reaktion, alltså på TV?
Ja, men jag har försökt att coacha mig själv i det här, för att den största delen av hur jag tolkar när jag tittar på det är att jag känner att jag gick över gränsen och hon blev väldigt ledsen. Men så försöker jag vara lite sådär rationell och inse att det är ett spel, och jag försökte göra det bästa utav det genom att vara väldigt liksom rationell och saklig. Ingenting om henne som person, för hon är ju en jättefin människa. Jag trodde ju bara att hon var förrädare, det var ju där skon klämde.
Ja, men har ni pratat någonting efteråt, du och Britta?
Nej, hon har inte varit lätt att nå. Så hon befinner sig inte i Sverige.
Nej, okej.
Okay. Hon bor i USA.
Ja, men har du försökt få tag på henne, eller är det någonting du har velat säga till henne?
Jag har försökt få tag på henne via Facebook, men nej. Nej.
Det är ju också en annan person, vi ska inte stanna så jättelänge vid det, men jag vet ju också att du och Alexander, det här har du ju pratat om, att ni hade ju någon form av vänskapsrelation innan ni gick in på slottet. När han var här så sa han att han ändå kände sig huggen i ryggen av dig bland annat. Har ni haft någon kontakt efteråt?
Nej, jag ringde honom när vi kom ut. För att bara så här, stämma av min kompis, inga konstigheter. Och då var han väldigt arg för att han hade övat på det här i ett års tid. Ja. Och sen var jag med och fick ut honom. Och då ville han att vi skulle pakta som trogen och som förrädare. Vilket jag påminner honom att han får enligt spelets regler inte avslöja för mig att han är förrädare.
Just det.
Och sen för 2 veckor sedan så ringde jag upp honom. För jag är så extrem, jag är inte långsint, utan jag har inte varit upprörd över det här överhuvudtaget. Men då var det ingen svar och ingen som ringde tillbaka.
Okay.
Så att, men man är så olika. Vissa kan tolka ett spel som ett spel, och vissa känner att det blir liksom emotionellt personligt. Mm. Så, men nu kan jag inte göra så mycket, så nu väntar jag in att han har liksom släppt det här.
Just det.
Ja.
Vi ska också prata om att du har ju haft lite trick för dig.
Ja, jag offrar trick för mig.
Ja, jag tycker jag älskar det. Ja, det här är fantastiskt faktiskt. Ja. För jag vet att du har berättat för Expressen att just under den här sekvensen då i rådsalen där Britta åker ut, så hade du ju rundat reglerna lite, kan jag uttrycka mig så.
Ja.
Du hade med lite anteckningar, vill du berätta?
Ja, man får ju inte ha anteckningar egentligen. Men då tänkte jag, om man skriver på sin kropp, finns det någon gråzon där? Och jag har ju oftast väldigt långa klänningar eller kjolar som går liksom till knäna. Eller lite förbi knäna snarare. Och då tänkte jag, om jag har en liten kortare klänning.
Dagen till ära.
Så kan jag liksom, så kan jag dra upp det lite grann så här försiktigt. Men jag måste faktiskt säga att jag använde inte, jag behövde inte titta på låret.
Nej, okej. Okay.
Men det var en, om jag hade glömt vad jag skulle säga så var det bra att titta ner lite grann så här.
Ja.
Men jag valde ju att inleda rundabordssamtalet just för att jag hade det så färskt i huvudet.
Perfekt. Men minns du vad du hade skrivit?
Ja, jag tänkte dels minns du vad jag skrev, men också så här, hur kommer du på det här? Alltså nu ska jag skriva på mitt lår liksom. För man tänker ju annars lite sådär eller så, men så här,
det var ett skoltrick. Det gjorde man väl jämt typ när man gick i Lucia-tåg och sånt. Så skrev man ju liksom låttexterna, kommer jag ihåg.
Oj, vad man ser det.
Man har skrivit på sitt ben på det sättet liksom.
Ja, nej,
det, jag vill veta mer om liksom hur du kom på detta.
Nej, men jag är en liten tricksperson. Jag hittar oftast lösningar in i saker och ting, men är ändå lite gråzon så. Och jag var ju likadan i skolan. Jag skolkade ju så mycket som man bara kunde. Fuskade så mycket man bara kunde. Jag var aldrig där. Och, så att absolut har man ju använt sig av att liksom skriva. Men det går inte att skriva på handlederna när man sitter där inne. Nej. Så låret var perfekt.
Ja.
Och vad skrev du då på låret? Var det så här i början av varje argument? Eller var det...
Ja, men det var tre argument. Så det var tre ord. Det första var Jan. Och det var just för att han hade haft ögonen på henne lite först. Mm. Och han var otroligt duktig spelare.
Mm.
Och sen så skrev jag att det var svårt med språk.
Ja.
Just det. Och det var egentligen det som jag hängde mycket mitt argument på. Att hon hade hela tiden sagt att hon kan inte säga så mycket. Hon var väldigt tyst.
Mm.
Just för att det var svårt med språket. Men när man hamnar på flotte där väldigt länge, så bara bla 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 bla.
Ja, då var det inte så svårt plötsligt.
Nej, och i Förrädarna, när man har så lite att gå på, så är det just när en person ändrar på sig. Det såg vi också med Johannes sen senare. Att det är nästan det enda tydliga som man kan gå på.
Mm.
Och därför var jag så säker på det här att hon vill inte säga fel som förrädare.
Just det.
Därav så håller hon sig tyst och skyller på det här.
Mm.
Men jag hade ju helt fel.
Men du är inte den enda som har haft fel i förrädarnas historia. Och de där anteckningarna på låret, hörni, det var faktiskt inte heller Isabellas enda lilla knep under förrädarna-inspelningen, för du ägnade dig också åt det här.
Jag hade ett knep, för att man satt ju väldigt länge med liksom öronkåpor och mask för ögonen. Så jag behövde gå på toaletten väldigt ofta, för väl där inne så fick du ju ta av dig allting. Så det var många toalettbesök för min del.
Ja, hjälpte det här dig på något sätt, tror du?
Ja, det gjorde. Återigen så blev det mycket ögonbindel, öronkåpor och liksom så.
Mm.
Och framförallt, jag kom ju alltid in väldigt sent på frukosten. Så jag fick ju sitta säkert en timme där nere innan jag fick kliva in. Så jag hann lyssna på radio jättemycket och var superuppdaterad på allting som hände.
Perfekt.
Men sen inser jag att det här går inte. Det här är obehagligt. Så, och inne på damerna så är det väldigt stort. Det är en stor toalett med liksom stora grejer. Massa toaletter och stora speglar och allting. Så att jag behövde ju många besök, för där kunde jag stå och sträcka på mig och borsta håret lite och allt vad jag gjorde.
Men vänta, jag vill veta mer om det här. Alltså, du har inte en egen toalett där då som du kan springa till, utan det är liksom en gemensam stor, eller är det...
Men det är ju precis som när man går in, så är det ju massa handfat och sen är det bås.
Okay.
Så när man har liksom gjort sitt så kan man ju stå vid alla handfat helt
enkelt. Ja.
Och där kunde jag ju gå runt, så där kunde jag ju liksom skutta, få energi och bara sträcka på mig.
Det är så intressant att veta hur det ser ut. Liksom.
Men många måste ju undra varför jag är på toaletten så ofta.
Men det är också något man inte kan säga nej till.
Nej!
Alltså det är ju så, behöver du gå så behöver du gå, vad ska vi säga?
Men
smart. Men apropå boendesituationen, det här har ju vi pratat mycket om, behind the scenes-delen av detta. För ni bor inte på slottet.
Nej.
Visst är det så?
Nej, det gör vi inte. Vi bor i en röd liksom länga där hotellrummen är då. Och som sagt, fönstren är ju täckta och det går inte att se vem som är... Ja, de har ju tänkt till produktionen.
Men för att man tror ju att ni bor på slottet.
Ja, det är ju så det filmas. Liksom. Men framförallt, alltså jag såg någon intervju där Tom Sjöstedt gjorde. Han beskrev det som så här små baracker som ni bodde i. Typ.
Ja, men så hemskt var det.
Hur var det? Vad har ni liksom i det här rummet? Och så? För att i programmet, så här, när folk mördas så är det ju filmat på slottet vid de här dramatiska scenerna när folk mördas. Mm. Men hur hade ni det där ni faktiskt bodde? Liksom?
Nej, men det var ju ett helt vanligt hotellrum med säng. Och, liksom så.
Men trodde du att ni skulle bo på slottet? Eller när fick ni veta att ni skulle bo på de här?
Men jag hade hört det, tror jag, från någon annan deltagare. Men, men sånt där gör inte mig någonting. Man kan tro att jag är kräsen med boende, men det spelar ingen roll. Det var jobbigt var att inte få sova. Det tyckte jag var jobbigt. Det var
så. Gud vad jag kände nu att jag hade fördomen att jag tänkte att det skulle vara kräsen med boendet. Jag kände verkligen det.
Ja, nej, men det är fine. Bra, liksom. Det går så bra.
Vi ska avsluta med att prata om in mindre än Gago, faktiskt. För vi har nämligen upptäckt att han hade inte riktigt koll på Isabella.
En på Isabel. 10 röster på Britta. En på Isabel. Varsågod, Isabel.
Hur känns det här?
Nej, men jag blir irriterad över sånt. Jag tycker att man ska ha koll på namn.
Ja.
Så, men självklart skulle jag aldrig rätta honom i den här situationen. Så det var ju bara man bara får sitta där.
Ja.
Men det är klart att man ska kolla på sina gäster. Men det som är ännu märkligare, nu har inte jag sett i det här programmet än, det är att man aldrig kan stava folks namn.
Nej, men
den är jättekonstig.
Ja.
Så jag skulle snarare, det är nog mer störsmoment än att han sa Isabel.
Han är förlåten, man drog.
Han är förlåten.
Ja, härligt. Fint. Du, hade du tackat ja till att vara med igen?
Nej.
I Föräldrarna?
Aldrig.
Varför inte?
Aldrig.
Varför inte?
Nej, men jag gillar upplägget kring att det är ett spel, att man ska hitta en förrädare. Så det är väldigt spännande. Men det är så pass mycket mer påfrestande än vad man tror. Just för att man inte kan bli kompis med någon. Du måste pakta samt som du vet att den personen kan svika dig direkt. Och det är väldigt jobbigt att känna sig utanför. Jag minns just när jag kom in i rum där Mona och Puma Hjärta var. Då var det direkt så här, ja, vi ska bara gå iväg. Mm, jag bara, men jag kom ju nyss. Varför vill ingen prata med mig? Och i sin egen värld så, man är ju trogen. Så det blir liksom vad konstigt att ingen vill ha dialog med mig här inne.
Just det.
Så nej, vet inte. Ja, men man mår lite för dåligt kanske för att man ska vilja åka tillbaka.
Mm.
Vad känner du kring liksom reality generellt? För det är ju ingenting som du... Alltså,
jag
att
säger
såg det nu i det här var så här, jag bara, Isabella ska bli förrädarna, det kändes så kul. Men du, vi är inte vana vid att se dig i sådana här sammanhang.
Nej.
Kan du tänka dig att göra mer sånt eller är det liksom aldrig igen?
Jo, men jag har varit väldigt rädd för den här typen av program, absolut, och har tackat nej till i princip allt jag har fått under de senaste åren. Verkligen nej. Men nu inser jag att det var kul. Alltså det är kul med en tv-produktion. Det är kul att det händer mycket, träffar mycket folk, så det är ju roligt. Mm. Det var mer bara att det här var väldigt extremt.
Hade du fått frågan om just förrädarna tidigare?
Nej, det hade jag inte. Och jag hade inte tittat på förrädarna innan.
Ah.
Så jag sa det, låt mig titta på ett avsnitt så återkommer jag.
Mm.
Och då tror jag att det var Boström som var med.
Mm.
Då tänkte jag, men... Ja, men det här kan bli spännande.
Ja, en otrolig säsong även det, får man ju säga.
Mm.
Du, vi ska avsluta med lite snabbfrågor.
Okej.
Du kommer få en minut och få svara på så många frågor som du hinner.
Uh-huh.
Och tiden, den börjar nu. På en skala från 1 till 10, hur besviken är du att du åkte ut så tidigt?
En 3.
Vem var slottets glädjespridare?
Jag tycker Alexandra. Absolut.
Vem av deltagarna var jobbigast?
Åh, vad svårt. Nej, men Johannes var ganska jobbig, för han skulle kommentera när produktionen gjorde fel hela tiden. Och för man gör ju så här, man ska klappa och sen ska någon säga någonting, så ska man börja på samma mening. Och ofta blev det fel, och då skulle Johannes bara, stopp, vänta lite här, nu gjorde ni fel. Jag bara,
så Johannes då, hur mycket pengar fick du få vara med?
Det tänker jag inte svara på.
Hade du hellre varit förrädare?
Ja.
Tycker du att TV4 borde fortsätta ha med vanlisar i programmet?
Absolut.
Vem kom du närmst under inspelningen?
Det var nog Cleo och Tom. Ja. Mm.
Snyggt, det var nog många frågor.
Ja, det var många.
Snyggt jobbat.
Isabella Löwengrip, tusen tack för att du kom hit.
Tack.
Vi fortsätter följa dina vett- och etikettkolumner som du skriver här på Aftonbladet.
Ja, varje fredag.
Ja, det är härligt.
Jag är den första som klickar in.
Ja, du, om du hinner före mig. Tusen tack och tusen tack till alla er som har tittat. Vi ses nästa vecka.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.